Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Jag sitter här på vårt landställe utanför Vadstena och känner mig privilegierad. Tänk att jag ens har möjlighet att ha ett landställe. Sitta här och titta ut över de obeskrivligt vackra vidderna. Och så tänker jag också hur privilegierad jag är som ändå mår ganska bra mentalt. Nyligen så rapporterades det att 1,2 miljoner svenskar tar antidepressiv medicin. Och det är ju en väldigt, väldigt hög siffra. I detta avsnitt så frågar sig Mia och Lina om det inte finns andra vägar att ta. Måste det vara så att man ska trycka i sig piller för att må bättre? Det här är Food Pharmacy-podden med Mia Klase och Lina Närtby.
Hej Mia.
God dagens.
Vi har ju precis varit ute på en lång härlig jobbpromenad i solen. Det är rätt kallt och lite blåsigt, men bara att känna solen och få liksom lite solstrålar in i ögonen gör ju att man mår så bra, eller hur?
Jag mår helt fantastiskt. Också se att det har börjat knoppas, gröna knoppar på träden. Och ingen is på vattnet. Man får vara glad för det här nu, det lilla.
Ja, jag skulle säga, det är väl inte egentligen så lite.
Nej, det är otroligt mycket. Man har längtat i ett halvår minst. Och nu är den underbaraste på tiden på året kommen, känner jag. Jag älskar ju det här inför perioden.
Ja, men apropå det, så anledningen till att jag tog upp det här var för att ingen har väl missat att nästan 1,2 miljoner svenskar tar antidepressiv medicin idag.
Nej, det har nog inte många av oss missat. Det var väl typ den största nyheten nu den senaste veckan.
Ja, och då kan man ju undra så här, varför äter vi så mycket antidepressiv medicin? Fler än var tredje kvinna och nästan var fjärde man drabbas av depression någon gång i livet. Och varje år ökar antal personer som tar antidepressiv medicin. Vet du vad ökningen är de senaste 10 åren?
I procent? Nej, det vet jag faktiskt inte.
Det har ökat med 44% på 10 år.
Nej, jag som brukar vara bra på att gissa, jag hade aldrig gissat på 44.
Nej, och då kan man
lägga på hälften ungefär.
Och då kan man fråga sig om var tionde svensk är så deprimerade att de behöver behandlas med psykofarmaka. Det är ju ändå en väldigt relevant fråga. För om det är så, varför gör man ingenting åt det här?
Nej, det är en väldigt bra fråga.
I Socialstyrelsens riktlinjer så rekommenderar man i första hand psykologisk behandling för lätt till medelsvår depression eller ångest. Och när man har tittat närmare på det här så ser man att det är läkare på vårdcentraler som skriver ut ungefär 65% av alla antidepressiva läkemedel. Och då undrar man ju om de här läkarna på vårdcentralerna har, om det är patienter som har blivit rekommenderad psykologisk behandling eller om de redan har varit på psykologisk behandling. Mm. Det här vet inte jag. Men som behandling mot depression så skriver läkarna på vårdcentraler ut antidepressiv medicin 3 gånger oftare en psykoterapi. Jag läser här en specialistläkare, jag vet inte hur hans namn uttalas, men Beros Dedari. Han är specialistläkare på en psykiatrisk enhet i Stockholm. Och han bedömer många remisser som de får från vårdcentraler. Och ofta har faktiskt diagnosen depression ställts redan på vårdcentralen, trots att patienten inte uppfyller kriterierna. Och han menar då att en stressad husläkare kan tolka relationsproblem, sorg, ångest, sömnrubbningar som depression och skriva ut då antidepressiv medicin.
Vet du vad han glömde nämna?
Nej.
Klimakteriet.
Precis, det var nämligen precis det jag tänkte på. Väldigt vanligt är ju att, vi har ju tagit upp det här till och från i podden, att kvinnor som kommer med helt naturliga hormonrubbningar i klimakteriet skickas hem med antidepressiv medicin istället för att få hjälp och se hur man kan åtgärda de här klimakterierubbningarna. Så otroligt sorgligt. Om det beror på tidsbrist eller okunskap, det skiljer nog från fall till fall. Men det känns ju som att vi måste, det kan ju inte vara det finns ju självklart människor som behöver antidepressiv medicin. Det kan vi ju enas om. Men det kan ju inte vara generalsvaret på alla problem vi har i det här samhället, att vi skriver ut lite antidepp. Så har vi löst problemet.
Nej, jag tycker det är så otroligt tråkigt. Och alla vi som har följt Anders Hansen nu i några år, tycker det är tråkigt att höra att det inte skrivs ut motion och träning också.
Mm. Ja, men verkligen. Och sen tänker jag på en annan sak också. Jag tänker på det här med, har det skett en förändring i vår syn på livet? Med alla hjälpmedel vi har tillgängliga. Har vi ont i huvudet av en huvudvärkstablett. Känner vi minsta lilla hunger så måste vi äta.
Ja.
Alltså den här omedelbara behovstillfredsställelsen. Har den gjort att vi ställer orimliga krav på livet? Därför att, jag menar, om man tittar på, om man läser historiska skrifter och böcker, så är det ju väldigt tydligt att någonting som har varit gemensamt för mänskligheten sedan förhistoriska tiden och ända fram tills nu är ju det mänskliga lidandet.
Ja, jag tänkte ju säga det.
Lidandet är ju en del av livet.
Mm. Men nu är det plötsligt inte det längre. För nu ska vi må bra hela tiden, är det så du tänker?
Ja, att man tänker att vi matas med kanske budskap om att det är fel på oss om vi mår dåligt.
Just det, och det vet ju alla att det inte är. Det är ju en naturlig del. Det är lika naturligt att må dåligt som det är att må bra.
Ja, och vi kanske historiskt sett oftare har mått dåligt än mått bra. Vi har levt dessutom under svält, krig, katastrofer.
Mm. Och så då är förväntan fel helt enkelt. Alltså bilden av vad vi förväntar oss är fel.
Jag vet inte, men vi har ju aldrig haft, jag har ju inte någon lösning på det här, men vi har ju aldrig haft det så bra. Och ändå så mår vi så otroligt dåligt. Och det är också väldigt många som vittnar om som har gått på antidepressiva under många, många år. Där problemen kvarstår. Det är ju inte det att alla som får antidepressiva blir hjälpta och mår bra.
Nej, det är en väldigt, väldigt intressant reflektion. Och jag tänker också när du säger det på att allting, inte bara att allting ska gå så fort, vi ska rätta till det så fort. Jag tänker på, det finns så otroligt många olika sätt och metoder som man kan bli hjälpt genom om man mår dåligt. Allting funkar inte för alla, men det finns ju längre vägar och det finns kortare vägar. Och nu skriver vi ut medicin i en större grad än vad vi någonsin gjort tidigare, och det är den kortaste vägen. Och det tycker jag är lite tidens tecken. Det är den tiden vi lever i, när allting ska gå så himla fort. Och det gäller ju absolut inte bara det här området, utan det gäller alla andra områden. Som du sa, är man hungrig, då kan man fixa mat på en sekund. Ska man ha mer glow i sin hy, ja, då behöver man inte gå omvägen, den långsamma vägen via att börja äta bra, utan då ska man ha en snabb mask som ger effekt på 10 sekunder. Och så vidare och så vidare. Så där håller det ju på. Så där lever ju vi idag. Vi ska ha den snabba, omedelbara effekten hela tiden. Vi orkar inte vänta. Och vi tänker definitivt inte lida, precis som du sa.
Nej, men jag måste säga att jag har nog en liten annan bild. Jag tänker att det kanske inte alltid är individen själv som ber om antidepressiv medicin.
Nej.
Utan det kanske är så att vi har ett vårdsystem som har lett till att vi har överbelastade, att vården helt enkelt går på knäna. Och att det är så otroligt många människor som kommer med diffusa men också kroniska besvär. Och läkarna kanske i många fall inte har tid att sätta sig in, eller kanske läkarna har inte den tiden man skulle behöva för att hjälpa varje patient och ge individanpassad vård. Nej. Och då om det finns nedstämdhet, oro, så kan jag tänka mig att det blir väldigt lätt att, ja, men vi skriver ut antidepressiv och ser om det blir bättre. Problemet är ju bara att man behöver ju följa upp det här och följa upp med patienten. Blev det bättre? Jag läser här Mikael Tiger, han är docent och överläkare i psykiatri på Karolinska institutet. Och han menar att det finns ungefär 1500 olika sätt att uppfylla kriterierna för depression. Men så säger han, det är fortfarande oklart vad som händer i hjärnan vid depression. Hos många med depression har det med serotoninsystemet att göra, men så är det inte för alla.
Nej.
Jag tänker att man skulle ju den bästa världen mäta. Behöver jag tillskott av? Behöver jag serotoninhöjande?
Just det.
Och om man inte behöver det, då skulle man ju i den bästa världen få någon annan form av hjälp.
Mm. Man är klok i det.
Men jag antar att också då att det systemet som vi har inte kan ta hand om alla människor som mår dåligt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vi var ju inne på det förra veckan när vi pratade om Storbritannien. Och det som händer med hela vårdsystemet som håller på att kollapsa i Storbritannien.
Mm.
Då läste jag en artikel där man går igenom just hur ska man lyckas vända den här hälsokrisen i Storbritannien. Då har man då tittat på i Storbritannien flera olika exempel från lokala projekt där man då har sett att man kan hjälpa kroniskt sjuka människor. Det finns en man som heter Edward Rosen som har arbetat med hälsofrågor i över 20 år och han är bland annat då chef för utbildning inom NHS och han säger att nyckeln till ett modernt hälsovårdssystem är att hitta sätt att hjälpa det växande antalet personer som lider av kroniska sjukdomar. För att det här systemet som vi har, och det är ju precis samma som i Sverige, det har inte skapats för att tackla ett massivt antal kroniska sjuka personer. Och därför så måste vi nu hitta andra sätt att främja hälsa än att skriva ut piller. Och då menar han att därför är det viktigt att se hälsa på ett mer holistiskt sätt. Och det gillar man ju.
Älskar.
Och det är lite samma som den förra hälsoministern Patricia Hewitt. Hon är inne på samma linje. I en rapport för regeringen då föreslår hon att hälsovården borde förändras från ett system som fokuserar på sjukdom till ett hälsovårdssystem som främjar hälsa. Och det låter ju helt rätt i teorin, men hur ska man liksom göra det rent praktiskt? Det är ju det svåra.
Mm. Det är det kluriga, men det påminner mig om vårt hemliga extra kapitel igen. Jag återkommer alltid till det.
Från vår första bok.
Mm. Vårt hemliga extra kapitel. Har du vår första bok så kan du plocka upp boken och läsa vårt hemliga extra kapitel, för det handlar om precis det här, hur vi jobbar med, hur vi önskar att man kunde jobba mer förebyggande, med förebyggande vård.
Mm. Ett projekt som SvD lyfter i sin artikel om det här i Storbritannien är ett projekt då med mål att tackla flera problem samtidigt. Både ensamhet, psykisk ohälsa och kost. Mm. Det låter ju faktiskt som...
Spetsa i öronen.
Ja, och då har man helt enkelt skapat olika trädgårdar, då individer där man får möjlighet att odla sina egna grönsaker. Och det här ett projekt då ligger utanför, mitt i centrala London, nära stadens största sjukhus, och det heter Lambeth GP Food Co-op.
Det låter ju helt fantastiskt, Lina.
Ja, och det här projektet hjälper kroniskt sjuka personer med rehabilitering. Och det har verkligen hyllats av då hela hälsovårdssystemet. För det handlar om att omvandla oanvända grönområden i närheten till sjukhus och läkarmottagningar till trädgårdar där man kan odla sin egen mat.
Mm. Wow.
Och då kommer människor dit för att återhämta sig från sjukdomar och från psykisk ohälsa, och andra de kommer dit bara för att umgås till exempel.
Ja, du nämnde ensamhet också, eller hur?
Ja, och det är på det här sättet då som de tacklar både ensamhet, psykisk ohälsa och kosten.
Ja, oh, så bra ju. Och bara att sätta händerna i jorden och få vara med och liksom skapa. Man förstår ju, det säger ju läkande.
Ja, och de som är med i projektet, de får ta med sig grönsaker hem.
Ja, oh, gud vad härligt. Jag älskar det här projektet.
Jag med. Och vet du vad? Det har funnits över 10 år.
Asså.
Ja, Lambeth GP Food Co-ops trädgårdar. Ett projekt som har funnits över 10 år. Det låter ju helt fantastiskt.
Men det finns ingen motsvarighet i Sverige. Då hade man ju hört talas om det.
Nej, jag har aldrig hört om det, men jag tycker ju att det borde skapas. Tänk dig Rosendals trädgård där.
Ja, tänk.
I närheten av Karolinska.
Ja, tänk.
I SvD när de gör den här artikeln så intervjuar de en strokepatient som då när de var och besökte den här trädgården för ett år sedan. Och den här strokepatienten som heter Tom, han säger så här: de dagar jag är här i då den här trädgården behöver jag inte ta någon smärtstillande medicin.
Nej, man fattar ju att det funkar.
Mm.
Det låter så enkelt och samtidigt så... Jag blev, ta mig tusan, helt superpepp på den här idén.
Eller hur?
Ta den till Sverige.
Ja.
Den är ju helt fantastisk.
Mm.
Jag hade velat göra, hade jag drivit någon av de här stora, som Rosendal till exempel. Det är ju otrolig utveckling av det.
Och sen så har man då tittat på något som heter social prescribing. Alltså kurser istället för piller. Och de här projekten handlar om allt från att skicka patienter till kurser i matlagning till att ge dem hjälp med privatekonomin.
Ja, det kan man också tänka. Det kan man. Den kursen kan jag ta.
Ja, men en studie av University of Westminster visar att så kallad social prescribing har inneburit att antalet läkarbesök minskade med 28%.
Men nu ska vi se, vänta lite, jag paus. Social prescribing, är det det de har rubricerat det som?
Alltså att man ger recept på kommunal eller socialtjänster istället för...
Ja. Ja, förlåt, det är min språkförbistring här. Jag trodde att det hade med det sociala att göra, men då är jag med. Social prescribing, ja.
Och antal besök till akutvården minskade med 24%.
Fantastiskt. Det här blir man pepp av att höra.
Ja, men verkligen.
I bjärt kontrast till den här mastodontutskrivningen av antidepressiva medel.
Ja, men verkligen, Mia. Jag läser här också att många vill äta hälsosamt men har svårt att komma igång i praktiken. Och det vet ju vi allt om eftersom att det var därför vi startade våra
program.
Hälsokurser och program. Det är svårt. Många är hos läkaren och vet att jag behöver göra en förändring, men så kommer man hem och sitter där själv på kammaren och det är svårt att hitta motivation och man känner sig ensam och så vidare. Och hur viktigt är då att sådana här projekt finns? Brittiska läkare har lyft att det behövs fler sådana här kommunala tjänster och då ett förbättrat lokalt skyddsnät. En läkare, Laura Marshall Andrews, som har grundat en uppmärksammad läkarmottagning i Brighton. Hon säger att den förändring vi behöver är att förstå att hälsa bottnar i våra lokala samhällen. Och att om vi tar hand om det samhället och ser till att det är lyckligt, friskt och kreativt, då kommer vi inte behöva massa dyra sjukhusbehandlingar. Mm. Och folk förstår ju liksom att det är viktigt att träna och äta hälsosamt. Men man vet liksom inte hur man ska göra det. Man har inte tid. Man jobbar för mycket. Eller så kanske man liksom har varit med om olika trauman som gör att man har svårt att komma igång och så vidare.
Jag känner att du räddade det här avsnittet lite. För det började så tungt. Det var så jobbigt. Det var så jobbig läsning i veckan, eller hur? Och nu så går vi mot en ljusare fas här i avsnittet. Känner du inte det?
Ja, men det känner jag. Och då ska jag faktiskt knyta ihop säcken.
Yes.
Läkaren Laura, hon menar att vården av kroniskt sjuka patienter handlar mycket om psykologi, livsstil och samhörighet. Och det märker vi också i våra grupper, det här starka som ett community ger. Då har vi precis avslutat vår 5-dagars fasta. Och det som är gemensamt för alla utvärderingar är ju hur tacksamma deltagarna är för ett stöttande, peppande community. Det går ju från att inte veta vilka några är till att heja, peppa, stötta varandra, och det är ju det som också får deltagarna att genomföra fastan. Det är ju en av de vanligaste reflektionerna. Jag var så nära på att hoppa av när det var jobbigt, men tack vare det här communityt så fortsatte jag. Och nu ska jag knyta upp säcken. Och det är nämligen, kom ihåg att jag inledde, det här är helt omedvetet. Kom ihåg att jag inledde med att säga att det var så skönt att känna solen strålar in i ögonen och sådär.
Ja, jag sa någonting om gröna knoppar, ja jag minns. Jag har inte så pass bra minne har jag so far alltså.
Kommer du ihåg stroke-patienten Tom?
Nej.
Som inte behövde ta smärtstillande mediciner.
Jag skojar.
Han fann sig i trädgårdarna.
Ja.
När de frågar honom hur hans rehabilitering borde sett ut. Då säger han så här. Att få vara ute i den friska luften. Att känna solen mot huden.
Mm. Ja, men det är ju så skönt. Heja Tom som är närvarande nog att uppmärksamma det.
Ja, men jag tänkte på där vi började när du sa att ja, man får vara glad för det lilla.
Det kanske och du bara, nej det är inte det lilla utan Mia, det är det stora.
Det känns som att det är det livet går ut på. Att få njuta av det som vi ofta tar för givet.
Ja. Helt enig. Helt enig. Man tar ju inte det för givet, Sverige i och för sig. Det är därför vi njuter extra mycket. Jag tar verkligen ingen sol för givet här.
Det här är väldigt intressant, för att det pratade jag med min kille om. Han har ju beskådat oss svenskar.
Mm.
Och sett hur glada vi blir på våren. Att vi är ett helt annat folkslag när han kommer till Sverige på våren. Och liksom folk börjar le på gatorna och ser lyckliga ut helt plötsligt. Ja. Och så vidare. Och han har alltid sagt att jag skulle aldrig kunna bo i Sverige, för jag skulle aldrig kunna leva med mörkret så lång tid. Kylan är en sak. Det kanske jag skulle kunna hantera. Men,
nej, men det är mörkret som är grejen. Eller det jobbiga.
Men sen så sa han så här. Han bara, jag har faktiskt tänkt på en sak. Det är helt fantastiskt hur mycket ni svenskar uppskattar och värdesätter en härlig dag. Alltså en dag med härligt väder. Jag har aldrig sett det någon annanstans. Det kanske ändå finns en vits med att leva med så dåligt väder stora delar av året. För det gör att ni blir så otroligt tacksamma när solen väl tittar fram.
Drog du statistiken över hur deprimerad du är då?
Nej, det gjorde jag inte. Utan jag sa att jag minns när jag och en av mina bästa vänner på den tiden, när vi var 19 år och hälsade på en vän i Mexiko. Och de hade två hundar och de hade en stor pool. Och det var ju aldrig någon som var ute i deras trädgård. Men jag och Karin, min kompis, vi lekte med hundarna hela tiden. Och vi hoppade upp och ner i poolen och låg på solstolarna.
Ja.
Och vi var ju de enda i hela det här kvarteret i Guadalajara som ens visste utomhus. Och då så sa Rafaels mamma till oss, Betty hette hon. Hon sa så här, jag har aldrig sett det så fantastiskt att se hur glada ni är och hur mycket ni njuter av vädret.
Mm.
Alla som bor här är inomhus större delen av dagen. För vi orkar inte med att gå ut i värmen.
Nej.
Och det är så fantastiskt att se hur ni bara njuter av det.
Olika mindset helt enkelt.
Vi har olika förutsättningar och vi kommer ju från ett land där jag kommer ihåg, för när vi var där var hela vintern och då var det ju kolsvart i Sverige.
Mm.
Och det var ju en anledning för oss att vara glada och tacksamma och ta vara på solen.
Fint, ska vi dra till Mexiko? Nej, nu ska vi stanna här. Det är ju nu det kommer.
Mm.
Nu kommer de soliga dagarna. Den gröna skruden och den ljumma vårvinden. Den kommer nu, Lina. Låt oss stanna. Låt oss njuta. Låt oss leva.
Mm. Nej, men nu sitter jag och tittar på solen som strålar in här genom fönstret. Och känner sån tacksamhet.
Härligt. Vi kanske ska äta lunch utomhus i veckan.
Ja.
Om vädret tillåter. Brasklapp.
Ja, det tycker jag. Det skulle vara superhärligt.
Mm. Okidoki, är det dags att runda av?
Ja, det tycker jag.
Då hörs vi nästa vecka i vanlig ordning.
Det gör vi.
Ser vi fram emot. Kram på er alla. Försök att vara så mycket utomhus som ni bara kan.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Se nu till att ta hand om dig. Hej!